Så bra. Välkomna hit till Rosenbad och till EVA-seminarium om Sveriges arbete med de globala målen, vems ansvar. En rapport skriven av Magdalena Bexell och Kristina Jönsson vid Stockholms universitet. Jag heter Malin Lundbjörk.
Lunds universitet.
Förlåt, Lunds universitet. Sorry.
Jag satt på micken.
Det var en miss där. Jag heter Malin Mobjörk och jag är en av 10 ledamöter i expertgruppen för biståndsanalys. Till vardags är jag forskare, seniorforskare vid Fredsforskningsinstitutet SIPRI. Men idag som sagt är jag här i egenskap av ledamot i expertgruppen. EBA är en statlig kommitté som analyserar och utvärderar det svenska biståndet, som belyser aktuella frågeställningar och frågor som vi själva har en väldigt stor självständighet, rent självständig i vad vi väljer. Och vi uppdrar sedan nationella och internationella forskare och experter att göra studier som sedan de är helt självständiga i att stå till att ha sitt ansvar för sina resultat. En viktig målsättning för EBA är att bygga broar mellan politik, forskning och praktik. Så de här seminarierna som vi gör i anslutning till studier är ett väldigt viktig del för EBA. Och det är väldigt roligt att se så många som kommer hit så här i mitten, slutet på juni. Att ta er tid för denna intressanta rapport och diskussion. Och som sagt, idag sätts fokus på den rapport som är precis har kommit. Jag hoppas att ni har tagit exemplar där ute. Swedish Responsibility and the United Nations Sustainable Development Goals. Och där är ju som sagt en väldigt viktig bas i varför EBA tyckte det här var ett väldigt intressant förslag som vi fick från Kristina och Magdalena, är just att sätta fokus i den här inledande fasen av implementering och arbete med Agenda 2030. Delvis mot lärdom av millenniemålen som tog ganska lång tid innan det arbetet verkligen tog fart. Och att då sätta fokus på den här formeringsfasen och tidiga fasen och blicka framåt är en väldigt viktig del i det. Dagens upplägg är att vi först kommer ha en presentation på 20 minuter från författarna. Och sen har vi tre stycken i panelen som kommer ge reflektioner och tankar kring rapporten och dess frågeställningar när reser. Och det är Pernilla Stålhammar, riksdagsledamot för Miljöpartiet och partiets talesperson idag för utrikesbistånd och säkerhetspolitik. Det är Johan Hassel som är ledamot i Agenda 2030-delegationen som jag förstår ska precis idag ha sitt första ordentliga möte, vilket blir väldigt bra medskick härifrån till den. Och du är även då vd vid Global Utmaning. Och sen är Lovisa Hagberg, miljöpolicyansvarig vid Världsnaturfonden WWF. Och du är också medlem i Concors arbetsgrupp för Agenda 2030. Vi kommer utöver den här panelisternas reflektioner och kommentarer så kommer också bli en diskussion för där ni i publiken kan komma in och ställa frågor som kan rikta sig till författarna men också till de andra i panelen. Och seminariet ska vara helt klart till klockan 13.00. Men då hälsar jag Kristina och Magdalena välkomna och presenterar studien.
Tack Malin och tack EBA och Eva Minör som har haft hjälpt oss här med arbetet. Ja, varför denna rapport? Vi har på avstånd följt konsultationerna de senaste åren inför toppmötet i september i New York när målen formellt antogs. Och nu när genomförandet av målen har blivit huvudfokus så menar vi att ansvar och ansvarsutkrävande är nyckelfrågor, men att det inte är självklart hur man ser på vem som ska ta ansvar på kort och lång sikt och vilka olika typer av ansvar det finns och källor till ansvar. Och vi ville undersöka detta i det allra första skedet när man på svensk nationell nivå tog sig an och började planera och organisera arbetet med målen. Och detta gjorde vi genom att göra intervjuer med aktörer från civilsamhället, riksdagen och regeringskansliet. Och vårt syfte med rapporten är att identifiera utmaningar som Sverige står inför vad det gäller organisering av ansvar och ansvarsutkrävande för arbetet med de globala målen under de kommande 15 åren. Så att detta är inte en rapport om hur genomförandet faktiskt ska gå till eller bör gå till, utan en lägesrapport, en ögonblicksbild av hur processerna såg ut tidigare i år, i vintras när vi gjorde intervjuerna. Och det vill vi betona, att det har ju hänt väldigt mycket sedan dess, eftersom detta är ett område som det nu händer väldigt mycket på. Så ni får ha i minnet att det var under vintern här som vi gjorde intervjuerna. Ja. Vi tar avstamp i en förståelse av begreppet ansvar, responsibility, som någonting framåtblickande som följer i en viss roll som en individ eller en organisation har. Och ansvarsutkrävandet, accountability, är då det mer tillbakablickande perspektivet som i bästa fall bör riktas mot ett tidigare inringat rollansvar för att det ska vara riktigt effektivt. Så att det är ett nära samband mellan de två begreppen. Och vi delar in rapporten, som ni ser, strukturerar vi den utifrån dåtid, vilket omfattar konsultationerna från ungefär 2012 till toppmötet i New York i september förra året. Och sen till nutid, och då avser vi ungefär det senaste halvåret. Och här ser ni en bild från lanseringsmötet i januari inför Sveriges arbete med genomförandet. Och den tredje delen kallar vi framtid, och där är det då ett framåtblickande perspektiv på frågor om implementering och utvärdering, alltså ansvarsutkrävande. Men här idag tänkte vi fokusera mest på nutid och frågor inför framtiden.
Rapporten identifierar 5 spänningar som formar förutsättningarna för ansvar. Och den första spänningen är mellan att skapa nya ansvarsstrukturer och att arbeta inom de existerande. Och de flesta här känner säkert till hur den svenska regeringen har organiserat arbetet med målen genom att ge särskilt ansvar till ett urval ministrar och deras respektive departement. Regeringen har också gett myndigheter i uppdrag att identifiera mål som var mest relevanta för deras respektive områden. Och även om en ny nationell delegation har utsett som ska främja målens genomförande, här representerad av Johan Hassel i panelen, så har regeringen valt att arbeta med existerande strukturer, inklusive kommittéväsendet, snarare än att skapa en ny permanent institution eller organisation. Och det framkom i våra intervjuer att detta var ett aktivt val för att undvika risken att arbetet blir isolerat istället för integrerat i den reguljära verksamheten. Och samtidigt så finns det ju fördelar med att koncentrera ansvaret så att inte något hamnar mellan stolarna. Och ansvarsfördelningen kan plötsligt påverkas av politiska förändringar, vilket den senaste regeringsombildningen visar. Och så har vi då en andra spänning som handlar om, eller som är mellan ett holistiskt ansvar för målen som helhet och en fördelning av ansvaret för olika mål på olika aktörer och nivåer. Och denna spänningen kom fram tydligt i vårt material. De vi intervjuade betonade nödvändigheten av att arbeta holistiskt med målen, och samtidigt så lyfte nästan alla fram gränser för deras förmåga att ta ansvar, både i termer av personalmässiga eller ekonomiska resurser, men även institutionella aspekter, som att riksdagsarbetet är präglat av utskottens arbete med olika policyområden. Så risken finns att alla helt enkelt fortsätter att arbeta med det man redan gör och är bra på, och detta är en utmaning för systematik och koordination. Så har vi en tredje spänning som är mellan de globala målen och andra svenska politiska prioriteringar, eller mellan olika mål för den delen. Och de vi intervjuade menade att målkonflikter kommer att uppstå i allt högre grad nu när arbetet sätter igång. Men man kunde då inte förutspå exakt hur dessa konflikter skulle komma att se ut. I den nya PGU-skrivelsen så hittar vi flera exempel på mål och intressekonflikter som är relevanta även för arbetet med de globala målen. Men vi tar inte upp dem här, varken av presentationen eller rapporten, eftersom det kommer, Eva kommer ut en rapport om PGU nu efter sommaren. Och alla intervjupersoner betonade också att ansvaret för att hantera de här konflikterna ligger hos det politiska ledarskapet, vilket också visar att prioriteringar vid målkonflikter är något som kan förändras över tid beroende på vem som sitter vid makten. Så har vi en fjärde spänning som är mellan offentligt statligt ansvar och frivilligt ansvarstagande av icke-statliga aktörer. Och även här så var alla intervjuade överens om att icke-statliga aktörer, såsom civilsamhället och näringslivet, har en central roll att spela genom att på frivillig grund arbeta med eller mot målen. Från regeringskansliets håll var man mycket försiktig med specifika önskemål om hur detta skulle se ut, men man uttryckte ändå tydligt att utan civilsamhället och näringslivet så klarar vi inte att arbeta för de globala målen. Och sen när man tittar från civilsamhällets håll så uttrycktes farhågor om att det kanske var för stora förväntningar på dem själva och även för stora förväntningar på näringslivet. Och vi tror att spänningarna mellan offentligt och privat ansvar kommer att bestå och att detta är viktigt att hantera, att det är viktigt att hantera denna balansgången framöver. Så kommer vi till den sista spänningen. Och nej, det var lite kvar på den faktiskt den som var tidigare som jag hoppade över. Och det gäller att vår bild, och den här bilden delades även med de vi intervjuade, var att kunskapen om de nya målen fortfarande är begränsade bland allmänheten. Och i rapporten så betonar vi att enskilda individer är viktiga i två avseenden. Som ansvarstagande konsumenter, alltså att deras livsstil påverkar möjligheten att nå de globala målen i Sverige, men även i andra länder. Och som välinformerade väljare, att man genom att rösta i val så kan man hålla politiker ansvariga för arbetet mot målen framskrider både nationellt och internationellt. Så i slutändan så handlar denna spänningen mycket om ägandeskap, mandat och viljan att ta ansvar. Så kommer vi till den sista och femte spänningen. Och den är mellan egna riktade internationella satsningar på specifika mål eller indikatorer och ett bredare stöd till multilateralt samarbete. Och denna spänning handlar om den internationella dimensionen av Sveriges ansvar och hur den bäst förverkligas. Och det finns gränser för vad som är politiskt möjligt i FN, och de nya målen är ju en politisk kompromiss. Och det framkom i våra intervjuer att Sverige borde gå längre än de slutliga målen. Och samtidigt så framhölls det att det var viktigt att Sverige är en drivande part i FN-samarbetet. Och till exempel så har ju Sverige tagit initiativ till en internationell högnivågrupp. Så sammantaget så påverkas utfallet av spänningarna av de aktiva val som görs de kommande åren i kombination med många omvärldsfaktorer som vi såklart inte rör över. Och vi har exemplifierat detta genom tre framtida scenarier som skisserar olika helhetsbilder med olika utfall av de här spänningarna. Men de kan ni läsa mer om i själva rapporten, så de går vi inte in på här.
Om vi då går över till ansvarsutkrävandet så vet väl de flesta här att FN nu under våren kom med sina 230 indikatorer som ska utgöra grunden för utvärdering, follow-up and review som det heter. Och då säger vi i rapporten att indikatorer är ju ett sätt att systematiskt samla in information som ligger till grund för ansvarsutkrävande. Samtidigt pekar vi på att för mycket fokus på kvantitativ utvärdering kan leda till att bredare, mer svårmätbara ambitioner i Agenda 2030 kommer i skymundan. Till exempel skulle detta kunna gälla mänskliga rättigheter som ju betonas väldigt mycket i inledningen till målen i FNs generalförsamlings överenskommelse. Och på svensk nivå så betonas detta också, och det sägs i den färska PGU-skrivelsen att Agenda 2030 just syftar till att förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla. Och även policyramverket för det svenska utvecklingssamarbetet som just nu är ute på remiss betonar att mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer är grundförutsättningar för genomförandet av Agenda 2030. Och där betonas just också att ambitionsnivån vad det gäller mänskliga rättigheter är väsentligt högre för Sverige än vad man har kunnat komma överens om globalt. Så en fråga här framöver när man nu ska planera utvärderingen av de globala målen på svensk nationell nivå är därför hur ska vi se på relationen mellan då det internationella mänskliga rättighetssystemet å ena sidan och de kvantitativa indikatorerna för uppföljning av de 17 målen å andra sidan. En annan sån relation som vi också inför framtiden pekar på är intressant att reda ut är mellan det svenska miljömålssystemet som ju är etablerat sedan länge och de nya globala målens indikatorer. Vi pekar också i rapporten på forskning om millenniemålen som har visat att just fokuseringen på det som går att mäta fick ibland oönskade effekter vad det gäller millenniemålen. Till exempel att det blev fokus på antalet barn i skola snarare än kvaliteten på undervisningen. Och det kan ni se referenser i rapporten till den forskningen i avsnittet som handlar om ansvarsutkrävande. Här pekar vi också på att vad det gäller framtida ansvarsutkrävande på att riksdagen bör få en viktigare roll i förankringen av arbetet med målen än vad som hittills har varit fallet. För att stärka relationen då mellan väljare, riksdag och regering. Det var tydligt i vintras att flera intervjuade tyckte det var problematiskt att bara utrikesutskottet då hade vid den tidpunkten varit de som hade diskuterat målen snarare än andra riksdagsutskott som också då har ansvar för områden som målen täcker. Vi pekar också på att civilsamhället har en balansgång här att hantera när det gäller att å ena sidan vara en samarbetspartner för regeringskansliet i diskussioner, policydiskussioner och å andra sidan var en viktig fristående granskare av regeringens arbete. Och det tror jag är en spänning för civilsamhället som kommer att bestå framöver. Och slutligen då även om nu FN-ledda utvärderingar kan leda till grupptryck bland regeringar på internationell nivå så framhåller vi att det politiska ansvarsutkrävandet sker trots allt oftast på nationell nivå där då den enskilde väljarens engagemang för målen blir viktigt. Och ett förslag för att hålla liv i intresset och förväntningarna som nu finns på Sverige och vara en pådrivande kraft i arbetet med målen är att planera för något nytt forum där man med bred representation i Sverige som regelbundet de kommande 15 åren kan presentera en rapport, utvärderande rapport om Sveriges arbete med målen både nationellt och internationellt och att detta skulle kunna kanske skapa långsiktig uppmärksamhet på bredare front i Sverige för målen och Sveriges arbete för dem.
Så börjar vi närma oss slutet. Och vi skulle bara vilja säga att vårt huvudbudskap är att en tydlig ansvarsfördelning är en förutsättning för effektivt ansvarsutkrävande. Och vår rapport visar att det blir centralt att även identifiera gränser eller rimliga gränser för ansvar. Eftersom att ansvarsbegreppet blir meningslöst om vi bara säger att alla tillsammans ska ta ansvar för alla mål. Det var också tydligt att olika aktörer har delvis olika förväntningar vad det gäller ansvarstagande och att förväntningar inte självklart motsvarar förmåga att ta ansvar. Det är uppenbart att det övergripande och systematiska ansvaret ligger hos regeringen och att detta ansvar i sin tur verkställs av en bred rad myndigheter. Men vår rapport visar också att på grund av potentiella målkonflikter, förändringar i politiska prioriteringar eller majoritetsförhållanden, regeringsombildningar, omvärldsfaktorer etc. så bör ansvaret för implementeringen och utvärderingen gå bortom det politiska ansvaret. Och vi tänker då på kommuner, regioner, riksdagsledamöter, organisationer, näringsliv, forskare och andra enskilda individer som kan ta ansvar. Och därför så är det nu nödvändigt att börja ringa in hur dessa olika typer av ansvar kan se ut. Vilket vi visserligen inte gör i rapporten, men ser fram emot att höra vad panelen och publiken tycker, vad tänker och tycker om detta. Så vi har då formulerat tre frågor som vi kan diskutera om ni så vill. Det finns säkert många andra också. Och det är: vem bör ta ansvar och vem har förmåga att ta ansvar? Hur kan regeringens politiska ansvar främja ansvarstagandet hos civilsamhälle och näringsliv och kanske även andra? Och behövs nya svenska kanaler för utvärdering och ansvarsutkrävande för de globala målen?
Tack.
Och med det så är vi klara med vår presentation. Vi klarar oss inom.
Tack så jättemycket. Stanna kvar. Tack för jättebra inledning. Och de där frågorna, de känns som är värda att de får vara kvar helt enkelt. Så kan man fundera på dem.